Ja, nu har vi två tända ljus här framme och ni sitter som tända ljus i bänkarna här. Det är mitt privilegium att hälsa välkomna till gudstjänst idag i Betlehem. Och ni kanske som jag marscherade in här till tonen av två stycken rödhakar som satt, en satt där ute och en satt där ute. Det är sommarmorgons fågel nummer ett. På den tiden när vi hade skolbarn hemma, som ju är ett tag sedan, så var det liksom så att när vi gick hem efter skolavslutningen, då var det klart att nu är sommaren här. Det var liksom det som avgjorde att vi betraktade det som sommar. Och då var det jordgubbstårta och annat för att fira det. Så jag dristar mig till att säga att det är väl sommarens första söndag idag. Och man vill väl gärna sjunga en sommarsalm. Det första man gör, och det är väl nummer 201 då. Vi vill sjunga om en vänlig grönskas rika dräkt. Och det är fem verser, och jag tänkte när jag slog upp den här, vi ska väl sortera bort dem. Men jag tycker att det står något viktigt i varenda vers. Vi har väl inte mer bortom än att vi kan sjunga hela. Thank you. börja direkt med anslagstavlan här. Nästa söndag är det Ekumeniakyrkan i Skeda. Vi börjar ju med det vi kallar sommargudstjänster i samband med midsommarhelgen. Så då blir det framöver då i stort sett varannan vecka i Skeda och varannan vecka hos oss. Lite kommer det att justeras vid något tillfälle, men i stort sett är det så. Och påminna om att det ska man ha med i fikakorg där, om man nu vill. Är det något mer som jag borde säga? Är det bön här imorgon? Klockan 7 på morgonen, ja. Annars är det väl inget som jag glömmer. Nej, jag tror inte det. Vi ber för gudstjänsten. Jesus, vår Herre, vi tackar dig för denna stunden. Vi tackar dig för stillhet. Vi tackar dig för tilltal. Vi tackar dig för att du är här. Du lyssnar på varje människas innersta rop om hjälp eller varje människas innersta jubel. Allt får vi lägga fram inför dig. Vi tackar dig för att naturen omkring oss nu är som allra vackrast, och vi kan inte motse från att du måste ligga bakom allt detta. Tack för allt du ger oss. Tack för att du bryr dig om oss. Trots att vi är så många i världen så har du tid med varenda av oss. Nu lägger vi fram den här gudstjänsten för dig. Vi ber dig om din välsignelse, din närvaro. Amen. Ja, nu är det dags för lovsång, och det är faktiskt en lovsång som står i segertonen, och det är nummer 10. Men vi har en liten programpunkt innan. Vi har ett födelsedagsbarn här, så att vi ska väl göra som man gjorde i söndagsskolan, sjunga lite enkelt. Vi gratulerar. Vi står väl upp. Ja, det är Inga Olsson, alltså. Jag sa väl inte det. Ja, har vi Gunvor? Ja. Ja. Vi har inga fler födelsedagsbarn i lokalen. Nej. Nu sjunger vi för Inga och Gunvor.
Vi gratulerar på er födelsedag. Må Gud er välsigna, må Gud er välsigna. Och Gud välsigna på en födelsedag.
Nu sjunger vi nummer 11, var det, hade, sa jag. Ja, jag har skrivit fel. Nummer 10 är det, ja. Men jag sa väl 10. Ja. Vi sjunger nummer 10. Och är det inte så att i psalmer och sånger är det stjärna på den, va? Är det inte? Nej, i segertorn är det inga stjärnor. Ja. Jag tycker vi står upp ändå och sjunger den.
Thank you.
härligt att se er allihop. Det är härligt att vara på gudstjänst. Jag kände det. Jag såg fram emot den här dagen faktiskt. Ibland ser man fram emot den lite mer. Vi ber. Tack Jesus för att du är nära. Tack för att du är här. Där två eller tre är församlade så är du mitt ibland oss. Och vi är så många fler. Jesus, tack för att vi får ta emot och det du vill ge idag. Men tack för att vi också får ge av oss själva till dig här och nu. Att vi får upphöja dig, att vi får ära dig Jesus. Och att vi får inta av din måltid lite senare Jesus. Jag tackar dig Herre för att vi har den här möjligheten att faktiskt få träffas. Som syskon. Som familj Herre, Guds familj. Tack Jesus för att du är nära. Amen. Den här ska jag sitta på. Va? Varför har den här på mig men inte använder den så? Nu. Tjoshim. Är det bra nu? Våga prata. Nu ska vi se. Nu låter det bra, eller? 1, 2, 3. Indira Gandhi, hon sa några bra ord. Det bästa sättet att finna dig själv är att förlora dig själv i att betjäna andra. Och det ordet kan man suga på. Det är inte alltid man greppar det först, men det är en sån stor sanning i det. Jag vet inte hur det är med er, men jag har själv upplevt, visst är det någonting välsignat med att få vara till glädje för andra. Det är någonting stort i det. Att ge av sig själv till andra. Att uppmuntra, att hjälpa, att fokusera på någon annan än sig själv. Det ger en glädje som går på djupet. En tillfredsställelse. Både hos den som hjälper, tänker jag, man hjälper eller finns till för, men också hos sig själv. Innan jag blev mamma så hade jag ju ganska många år när jag bara hade mig själv att tänka på. Och det, när jag ser tillbaka nu så är det lite konstigt för allt det där, liksom alla de problem man hade, alla de där, åh det här önskar jag och det blev inte så. Och, ja men ni vet allt det där som inte blev som man hade tänkt sig. Eller som man väntade på, det blev så stort. Så allt det som man hade som var bra, det blev så litet. Därför att det här andra som man hela tiden fokuserade på hos sig själv växte oproportionerligt. Och när jag sen blev mamma så var det som att världen blev större på något sätt. Jag fick liksom någon annan att fokusera på. Det var någon annan som var viktigare än mig själv. Någon som behövde mig. Någon som inte kunde klara sig utan mig. Ja, eller sin pappa då, för all del. Ska inte vara egoist här. Vi är flera. Men nu är vi ju inte alla föräldrar. Och är vi föräldrar så är vi det också under en väldigt kort period. Under den perioden som man är så där extra mycket behövd. Så. Men det här att sätta andra före sig själv. Det är någonting som är nedlagt i oss. Någonting som finns redan från skapelsens början. För det är Guds natur. Det finns i Guds ande. Det är det här att bry sig om andra. Att tjäna andra. Det är som ett rop från Guds eget hjärta. Och orden från, som Jesus själv säger, det här att det är saligare att ge än att få. Det vill säga att man blir lyckligare av att ge än att få. De orden har så mycket djupare innebörd än vad vi någonsin kan förstå. För de har en så stark inverkan på våra liv. Det är mer än den där snabba kicken av att man känner att någon blir tacksam. Den har med Guds själ att göra. Vi lever idag i en värld som är mer inriktad på individen än någonsin. Inriktad på oss själva. Du är dig själv närmast. Du kan bli vad du vill, du kan vara vem du vill, du kan åstadkomma vad du vill. Det finns liksom inga gränser. Det är det vi matas med. Ständigt, varje dag. Och att bli känd, att göra sig ett namn, det är liksom prio ett. Frågar man den yngre generationen, ja men jag vill bli sedd, liksom. Ja, jag vill ha 1 miljon följare på TikTok eller någonting sådär. Alltså det här att vara någon, att vara känd, då är man någon liksom. Sen om det sen ibland sker genom en skandal eller något, det gör inte så mycket, för jag är ändå känd liksom. Alla söker bekräftelse. Allt för att få den där känslan av att man är betydelsefull, att man är värd någonting. Och ändå så har det aldrig funnits så många ensamma människor som det gör idag. Vi har 41% av alla hushåll är ensamhushåll. En väldigt stor del av de ensamma är ju de äldre. Av naturliga förklaringar också naturligtvis. Men 70% av alla som är över 85 år är ensamma. Men de är också människor som behöver stöd mer än någonsin, många gånger. Och hjälp av sin omgivning. Och därför kan ju ensamheten bli väldigt besvärande. Ensamheten, det finns ju frivillig ensamhet, det ska vi inte stryka under eller blunda för. Och folk som trivs med att vara ensamma. Men det är absolut inte den stora procenten. Forskningen säger ju att ensamheten den påverkas ju både fysiskt och psykiskt negativt. Och sen får den också ganska stora ekonomiska konsekvenser i ett samhälle som bara blir dyrare och dyrare. Därför är det så jättemärkligt tycker jag att vi har att det här uttrycket ensam är stark överhuvudtaget någonsin har uppstått. Jag fattar inte det riktigt. För om man tänker mig förnuftigt så liksom bara det här att ja, men du kan inte bära någonting tungt ensam. Du måste vara 2 åtminstone och ibland till och med 4. I alla fall när du bär ett piano. Eller vad säger du? Ja, men du vet, det, och likadant så jag vet faktiskt inte riktigt var det kommer. Jag satt och funderade på varför har man myntat det uttrycket. Möjligtvis är det så att när du är ensam så behöver du inte riskera att bli sårad. Det finns inga konflikter förutom med dina egna tankar. Det finns inga missförstånd, inga besvikelser. Men hur roligt är det att sitta där själv? Det finns ju så mycket glädje med att ha människor omkring sig. Att Gud redan vet det här. Att Gud har redan lagt ner det här. Och det ser vi i Bibeln väldigt påtagligt. Redan i Gamla testamentet så får vi ett bud som är före alla de här 10 Guds budorden. Och det är ju att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och sen ska du älska din nästa som dig själv. Det är det viktigaste budet. Och det säger Jesus själv. När de frågar honom. Vad är det viktigaste budet? Likaså genomgående genom hela Gamla testamentet. Så får vi hela tiden den här uppmaningen. Att ni ska värna om änkan. Den fattige, flyktingen och den svage. Därför att de i det samhället som var då, de hade ingen som helst hjälp. Ingen som helst stöd. Det fanns inga sociala nätverk eller någonting sånt. Och det återkommer hela tiden. Så Gud vet det här, att vi behöver varann. Att vi behöver liksom finnas till för varann. Och det här att bara tänka på sig själv, det leder ju oftast till ett osunt förhållningssätt till sig själv. Det gör att vi tycker att vi är större än vad vi är, att vi är viktigare än vad vi är. Och det här handlar inte om värde, utan det här handlar om hur vi ser på oss själva. Antingen så får vi ett uppblåst ego, eller så får vi ett självförakt. Det är oftast de två dikerna. Och det sker när vi endast fokuserar på oss själva. Nu handlar ju inte det här om att vi inte ska bry oss om oss själva, det vet vi ju. Det står ju att vi ska älska vår nästa som oss själva, och då måste vi ju älska oss själva. Utan det handlar om att min kärlek till mig själv innebär att jag har en sund inställning till mig själv. Det handlar inte om självbetjäning. Det vill säga att jag gör allt för mig själv. Ett gudomligt inriktat liv som vi har pratat om. När Jesus är i centrum. Där jag börjar någonting nytt. Där jag kanske avslutar någonting för att kunna komma Jesus närmare. När jag vågar stanna kvar fast jag egentligen vill gå. Eller jag vågar gå fast det är lättare att stanna kvar. I de här stegen så kommer du upptäcka att Gud ger oss tre saker som han vill att vi ska göra. Då blir liksom resultatet av de här fyra stegen. Och det är att 1. Betjäna andra. 2. Att koppla med andra. Alltså bygga relationer. Och 3. Kanske det absolut viktigaste av allting. Att lita på Gud i allting. För det kan vara svårt att ta de här stegen. Det kan vara svårt att göra de här förändringarna i livet. Men Gud är med. Han har lovat att alltid vara med. Och det behöver vi lita på. Vi behöver förtrösta på honom i det, i de stegen. När vi läser i Matteus evangeliet, det 20 kapitlet, 28 versen, så står det så här. Att människosonen har inte kommit för att bli betjänad. Han kom för att tjäna och att ge sitt liv till lösen för många. Gud kallar oss för att betjäna varandra. Betjäna människor vi möter. Precis som Jesus gjorde här på jorden. Vi är skapade till att bygga relationer. Först och främst med Gud, men också med varandra. Vi är skapade till att tillhöra den här familjen som vi har här. Den kristna familjen med våra troende syskon. Och vi är skapade till att i alla våra beslut alltid lita på Gud. Att betjäna, att koppla med andra och att lita på Gud är naturliga delar i våra allra bästa beslut i livet. De ingår i vår identitet som Jesu lärjunge, som hans efterföljare. Att betjäna är ju ingenting som kommer naturligt. Vi är ju själviska varelser, det vet vi ju. Men om vi står inför kritiska situationer där det handlar om att rädda liv, eller när det står inför beslut där det ena är dåligt och det andra är bättre, vad tar vi? Ja, vi tar ju ofta de besluten som gagnar oss själva. Så är det ju. Det ligger i vår natur. Jag säger inte att alla gör det, men de flesta gör det. Och precis som jag nämnde lite i inledningen, att vi lever i en värld där vi lär oss att sätta oss själva först. Där det är fokus på individen. Varför? Därför att slogan som går idag är att jag är värd det. Den snabbaste vägen är att glömma Gud. Det är faktiskt att vara uppslukad av sig själv. Så när vi säger att jag är värd det, därför tar jag allting för mig själv. I det glömmer vi Gud. Och vi lever idag i en värld som är väldigt, väldigt gudlös. Därför alla tycker att de är värda det bästa. När Jesus säger i Matteus 16:24 så här, att om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Här är ju tuffa ord. Jättetuffa ord. Men de är inte till för att vi ska glömma oss själva. Han säger inte det. Han säger inte dem för att vi ska glömma oss själva. Han säger dem för att vi inte ska glömma Gud. Det är skillnaden. Det är inte så stor risk att vi kommer glömma oss själva nämligen. Utan att ta våra kors och kanske utstå lidande. Att inte alltid få som man vill ha det jämnt och ständigt. Det är att dö bort ifrån våra själviska tendenser. Och att göra det möjligt för att Guds vilja ska ske i våra liv. Att hans vilja ska få utrymme. När Jesus har skickat iväg sina lärjungar för att fixa mat och äta så sätter han sig själv vid brunnen i Sykar. Sykars brunn. För att vila. Och där möter han ju den här samariska kvinnan. Och han samtalar med henne. Han ger henne ett värde genom att uppmärksamma henne. Och han ger henne ett nytt liv med sina ord. Han talar direkt in i hennes liv. Och hon springer in till staden och hämtar andra, för hon vill att de också ska få höra det. Hon har ju fått träffat Messias. Han talade in i hennes liv genom att ge tid och engagemang att se henne. Lärjungarna när de kommer tillbaka, de förstår inte riktigt den här situationen. De tycker att det är jättemärkligt att han sitter och talar med kvinnor i första hand. Och sen en samarisk kvinna också, till råga på allt. I deras ögon har inte hon mycket värde. Och de är hungriga. De har gått länge och nu har varit inne i stan och hämtat mat. Och de är på riktigt hungriga. Och uppmanar Jesus av att äta av maten. För så var seden på den tiden att mästaren, den man följde, skulle alltid börja äta. Sen kunde man äta själv. Då säger Jesus så här. I Johannes 4:34. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Och det är precis så det är. Vår mat är att tjäna Gud. Att behaga honom. Min mat, din mat, det är att slutföra den uppgift som Gud har gett oss. Han har sänt oss, gett oss ett uppdrag. Och det är för att hans verk ska bli fullbordat. Här handlar det om en annan näring än vitaminer och proteiner och allt vad det kan vara. En näring med mycket större perspektiv. Ett andligt perspektiv. Som har ett annat fokus än oss själva. Jesus såg ju alla de här människorna som kom ut från staden som kvinnan hade hämtat och ropat till sig. Han såg att de kom och ville höra det hon hade fått höra. Han såg att de hade ett behov. Och han gav ju faktiskt ett mat som ger evigt liv. Långt mycket viktigare för honom än att han just då själv skulle stilla sin egen hunger. När vår kultur idag säger att vi ska fylla våra fickor, så säger Gud att vi ska fylla andras. Han har inte skapat oss till att vara en sådana som tar, utan han har skapat oss till att vara sådana här som ger. Och det som är så fantastiskt med det är ju att ju mer vi ger, desto mer får vi tillbaka. Kanske inte just där och då. Det kan komma senare. För det vi sår är inte alltid det vi får skörda, utan det kanske någon annan får skörda. Medan vi får skörda det som någon annan har sått. Men utspritt på tiden så får vi så oändligt mycket mer tillbaka. Därför att det vi gör när vi ger, det är att vi svarar på rop som berör Guds hjärta. Och det är välsignat. Att betjäna någon annan. Det ligger så mycket tolkning i det ordet. Men det handlar faktiskt inte om att göra så mycket. Utan att vara tjänare. Det är just det, att man är en tjänare. Det handlar mer om attityd och inställning än vad det handlar om vad det är jag presterar. Och när vi tjänar andra, när vi finns till för andra, så öppnar vi upp för Guds verk. Vi gör det möjligt för honom att bearbeta människor, att finnas för människor, att möta dem, att beröra dem. Vår mat är att göra hans vilja. Han som har sänt oss. Så att hans verk kan fullbordas. Är vi hungriga efter den maten? Nattvarden som vi nu ska gå in i. Den får påminna oss om det Jesus gjorde. Det han gjorde för oss på korset. Han betjänade oss. Han gav sitt liv för oss. För att vi skulle få liv. Och hans gåva gör skillnad för dig och mig idag. Här och nu. Men också i framtiden och ända in i evigheten. Och när du och jag betjänar här och nu, så är vi hans förlängda arm. Att tjäna dig är min vilja, att få höra din röst, min bön. Att vittna om dig, mitt uppdrag. Att få möta dig blir min lön. Jesus, det liv jag äger ger jag nu åt dig. Det är ändå så lite mot vad du gjort för mig. Så låt oss ta en liten stund i tystnad och bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse. Herre, vår barmhärtige Gud, du som är Kristus, har öppnat väg till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så jag blir ren. Hela mig så jag blir hel. Och dra mig till dig så att mitt hjärta får ro. Jag överlämnar mig själv till dig och tar emot din förlåtelse för alla mina brister och fel. Så att jag kan leva ett helt och rent liv tillsammans med dig. Och du som ber om förlåtelse och befrielse, ta emot Bibelns löfte att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Ta också emot Jesu ord. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Tack Jesus för att vägen till dig alltid står öppen. Att vi i dig får gemenskap med vår skapare, livets Gud. Jesus, hjälp oss att ta emot din förlåtelse. Och hjälp oss, gör oss starkare i tron. Och gör vårt hopp ännu större. Och väck kärleken i oss så att vi kan ge vidare till andra. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd, så tog han ett bröd. Han tackade Gud och han bröt det och sa: det här är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså så tog han bägaren efter måltiden och han sa att den här bägaren, det är det nya förbundet genom mitt blod. Och varje gång ni dricker av det, så gör det till minne av mig. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess att du kommer åter i härlighet. Jesus, jag tackar dig för de här gåvorna. Jag tackar dig för att du har gett oss en möjlighet att få påminnas om vem du är. Vad du har gjort. Och vad vi har att förvänta, Herre. Jag tackar dig, Jesus Kristus. För du valde att betjäna oss. Genom att ge ditt liv för oss. Så att vi får leva. Det är så stort och det är så mycket större än vad vi många gånger kan förstå, Herre. Men tack ändå. När vi i vår litenhet inte kan greppa fullt. Så är du ändå där, Jesus, och välsignar oss. Och fyller oss med din heliga andes kraft, Herre. Och hjälper oss att även vi får betjäna varandra, Herre. Tack Jesus för att du genom att du gav ditt liv också gav oss en chans till att få ta del av ditt hjärta, av din karaktär, av din person. Genom din ande. Jag prisar dig Jesus och jag tackar dig. Vi ber tillsammans. Vår far, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och ge oss idag det bröd som vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, och din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod, och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. Och alla får vi del av ett och samma bröd. Så hälsa varandra med Guds frid. Och välkomna till bordet. Du får hjälpa mig. Du kan stå där nere, vi ställer oss där nere. Så välkomna till bordet. Kristi kropp är för dig utgiven. Herre, jag tackar dig för att vi nu har fått ta emot dina gåvor. Tack älskade Jesus för det du har gjort i våra liv. Du har förvandlat oss med din kropp och med ditt blod, Herre. Och vi får prisa dig och upphöja dig, Jesus, av tacksamhet, Herre. Herren välsignar och skyddar er, och Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Viktig programpunkt. Förbön. Här kan man ju då gå och sätta ett ljus i den där ljusbäraren som ett tecken på att man har ett viktigt, en viktig sak att tala med Gud om. Eller också kan man bedja, man kan be högt här. Och så finns det då eventuellt bönämnen i den här lådan som vi ska också, som vi också ska ta hand om. Så att vi tar en stund i förbön nu, och om det är någon som har ett förbönsämne ni vill nämna offentligt, så är det dags för det nu.
För några år sedan så vigde Per-Anders en systerson till honom. De bor i Amerika, och nu för några veckor sedan så fick de sitt första barn. Idag så fick jag ett sms att Ray, som frun heter, hade drabbats av stora blödningar. Så hon har varit på sjukhus och de har gjort något, ja, operation för detta, och fått täppa till någon ven för att och få stopp på det. Så vi ska ta med henne i bön idag. Och sen så måste jag dela någonting också som har bubblat lite glädje inom mig sen i fredags när jag var och mötte Axel efter studenten, och han visade sin studentmössa. Bak på studentmössan så står det Romarbrevet 5:8, och där står det att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och jag tycker att det är så strångt utav honom, och det var fler kompisar som har skrivit ett bibelord på sin studentmössa. Och säkert så har det gett anledning till att någon fråga vad det där betyder som står där, och så får han chansen att tala om sin tro. Och jag är stolt över att ha sådana ungdomar i församlingen, så det är en glädje. Jag passar på att be, tror jag. Så får vi ta fler bönämnen sen. Ja. Ja, Herre, jag tackar dig för att vi får komma inför dig med våra bönämnen, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att du är mäktig att möta människor var de än finns. Nu ber jag för Ray som finns i New York, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att du ska möta henne med din kraft, Herre. Tackar dig för det som har gjorts på sjukhus för att sätta stopp för blödningen. Men jag tackar dig, Herre, för att du också samverkar med det och låter det få bli stopp på det, Herre. Och att det får bli bestående, Herre, så att inte det händer någonting mer. Utan jag ber om fullständig hälsa för henne, Herre, så att hon får finnas till för sin lilla dotter och kunna vara det stöd hon behöver vara för henne, Herre. Tack för seger, Herre. Och så tackar jag dig för Axel och hans frimodighet, Herre. Och jag tackar dig för att Bibeln säger att frimodigheten har med sig stor lön, Herre. Och vi känner att han är ett föredöme för oss allihop på det sättet att han vågar stå för sin tro, Herre. Tack, Herre, för att du vill vara med honom i fortsättningen, Herre. Låt honom få återhämta sig efter studierna och låt honom få en fantastisk sommar, Herre. Och jag tackar dig för att du också ska vara med honom sen när han rycker in i lumpen, Herre. Tack att du är hans styrka och kraft. Amen.
Ja, då ska jag också här gudstjänsten gå mot sitt slut. Nu ska det vara församlingsmöte också, men innan Martin får ta över så ska vi faktiskt sjunga nummer 89 också. Se, jag vill bära ditt budskap. Den skulle vi också naturligtvis ta, det är riktigt, ja. Och det är båda idag. Det är både församlingsoffer och det är missionsoffer. Och ni vet ju att om ni vill swisha så finns numret på insidan av pärmen. Tack för påminnelsen. I min segertone fanns det ingen sån där swish-nummer. Jaha, fattas det i en del? Jaha. Kan du lägga upp det på väggen, Christian? För de som hade fått det. Ja, okej, okay, då tar vi en bensträckare så kan vi swisha. Ja. Då lämnar jag över till Martin. Vi talar om